Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Makrorådet från Dagens Industri.
Välkomna till Makrorådet. Det är vårterminens sista program och de som ska ta oss i mål är Anna Hammer, investeringschef på Länsförsäkringar, och Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank. Sista paret ut. Välkomna till studion.
Tack.
Tackar, tackar.
Tackar, tackar. Jag heter Victor Munkhammar och det är förmiddagen onsdag den 14 juni när vi spelar in. Då vet ni som lyssnar vad vi vet när vi spelar in. Idag ska vi prata om huruvida konjunkturförloppet håller på att byta form lite jämfört med vad man kanske trodde för sig ett halvår sedan eller ett kvartal sedan. Från ett väldigt brant fall i år och en uppstuds nästa år till något mer badkarsliknande. Det vill säga bara småtrist, men i gengäld kanske lite mer utdraget. Är det så, och vad innebär det i så fall för exempelvis arbetsmarknaden och bostadsbyggandet och annat? Vi ska också göra ett försök att sammanfatta våren och lyfta fram de viktigaste grejerna, rensa lite i rabatten och försöka få syn på de viktigaste blommorna, kanske man kan säga. Och så blir det spaningar och veckans viktigaste. Men vi ska börja med morgonens stora nyhet. SCB meddelade för ett par timmar sedan att prisökningstakten förvisso sjönk i maj, men inte riktigt så mycket som analytikerkåren hade räknat med. Olof, om du kort vill ta oss igenom majinflationen, vad säger du då?
Ja, höll på att slänga frågan tillbaka. Vilken inflation menar du? Men jag får väl ta alla tre då.
Den
jag växte upp en gång i tiden, KPI då, den hamnade på 9,67. Det är ingen som bryr sig om den nu, utan nu är det ju två andra siffror man brukar titta på. Den som Riksbanken normalt tittar på, KPIF, alltså KPI med fast ränta, den föll från 7,6 till 6,7. Den var i princip på förväntan. Men det som Riksbanken nu tittar på tillsammans med andra centralbanker, det är ju då det som vi kallar för den underliggande inflationen. Och den heter i Sverige då KPIF ex energi. Och den, tyvärr, den blev lite högre än vad marknaden hade förväntat sig. Den kom in på 8,2%. Snittförväntningarna låg på 7,8. Men vad kanske värre är, den kom in en tiondel högre än vad till och med Riksbanken hade, som hade förväntat sig 8,1%. Om man tittar på marknadsreaktionerna så gick kronan då initialt lite starkare, baserat på om Riksbanken då eventuellt skulle bli lite mer hawkish. Men när jag lämnade kontoret här så var kronan tillbaka på samma nivå som innan. Då kostade en euro 11,54. Och när jag tittade på de korta terminskontrakten på korträntan, i det här fallet från september, så hade den gått upp med 2 punkter. Så att marknadsreaktionerna på den här inflationen, som då var något högre än förväntat, var väldigt begränsade.
Ja, det var en gedigen genomgång får man säga. Anna, känner du att du har något att tillägga? Vi kan väl säga att det här var väl spiken i kistan för om någon hade tvekat att det blir en höjning här om 2 veckor från Riksbanken.
Ja, men det var det ju. Det kommer komma en höjning på 25 punkter. Jag tyckte väl kanske att det var, jag är positivt överraskad över att marknadsreaktionerna var så pass ljumma. För jag tycker nog ändå att man kan hitta lite signaler i KPI:n som man skulle kunna tycka är lite oroväckande. Det här som Olof redan var inne på, att det underliggande inte ser ut att ge med sig riktigt på samma sätt som man hade räknat med.
Och det var ganska brett också, va? Det var liksom flera poster som bidrog, det var ingen enskild som
Nej, men precis. Och det där är ju en risk lite mer långsiktigt, och man tänker också att Riksbanken skulle vara oroad för det. I kombination då, tänker jag, med vad som har hänt med kronan här på senare tid, vilket ju också är en riskbild då för Riksbanken när vi blickar framåt lite grann. Så att en enskild månad ska ju aldrig liksom vara fullt avslöjande för vad som ska ske, höll jag på att säga. Det är totalbilden som ska spela roll såklart. Men på marginalen tyckte jag nog att det var en lite sämre signal än vad jag hade hoppats på det här utfallet.
Då ska vi gå över till dagens första huvudämne. Som sagt, konjunkturförloppet. De flesta såg ju framför sig ett väldigt dåligt 2023 mot bakgrund av de stora räntehöjningar som gjordes förra året, men sen inte fantastiskt, men ändå liksom närmare normaltal vad gäller tillväxt och annat 2024. Det här, i min känsla i alla fall, har börjat vridas om lite här under våren. Exempelvis Världsbanken kom med en ny prognos i förra veckan för global BNP då, där de justerade upp lite för i år och ner lite för nästa år. Alltså den här lite mera, inte urusla men småtrista utvecklingen och under lite längre tid. Och om vi börjar, Anna, med, har du också den här bilden att det har börjat vridas om på det här sättet, och tycker du att du ser det själv när du tittar på det som kommer in?
Ja, men det är ju framförallt i USA, tycker jag. Alltså, för där var ju marknaden väldigt snabb på att prisa in sänkningar. Och de har ju skjutits lite på tiden och minskats lite i omfattning, och det har ju varit en överraskande stark ekonomi, och det har vi ju sett både på andra sidan Atlanten och här hemma hos oss och i Europa i ett bredare perspektiv. Och det är ju framförallt arbetsmarknaden. Jag tror att det är den sista nyckeln för att liksom avgöra hur långt kommer de här räntehöjningarna att gå. Den förväntansbilden har ju ändå varit hyfsat stabil ändå, alltså att det är någon räntehöjning kvar eller kanske två här hemma i Europa, men vi börjar närma oss toppen. Men just det här med hur länge ska vi ligga kvar, som du var inne på, är det här det nya normala eller ska vi ner ganska snabbt igen? Det är ju en väldigt viktig liksom fråga för marknaderna generellt.
Men är det de då, att räntorna ligger kvar högre, som gör att det blir rätt dämpat, om man säger tillväxtmässigt och realekonomiskt?
Absolut,
även
och då måste man liksom se, vi har väl också lite mer, nu har inte jag de prognoserna i huvudet riktigt, man skulle vilja räkna på hur mycket man egentligen har tagit ner slutpunkten 2025 då, höll jag på att säga, eller 2024, jämfört med innan. Alltså det är ju mer en omfördelning också. Det här året har ju blivit starkare än väntat. Så att nu när vi ser att det kommer kanske lite senare, blir det kanske inte lika djupt som man hade räknat med, så blir det kanske lite segare att komma upp igen också. Så det hänger ju ihop med det där. Men generellt så tror jag att vi behöver liksom tydligare signaler från arbetsmarknaderna att det här kommer vara en svalare ekonomi vi ser framför oss, och inflationen kommer då tydligt komma ner. Inflationssiffrorna har ju egentligen varit ganska positiva jämfört med, ja, vi pratade ju precis om Sverige, jag var kanske lite mer missnöjd med utfallet, men tittar man på USA och Europa så har det ju faktiskt verkligen gått åt rätt håll. Så att arbetsmarknaden är nog en pusselbit för att vi ska liksom få den här tydligheten med att ja, men vi kanske kommer komma ner sen i räntan då, och då får vi upp skjuts i ekonomin sen. Lite senare då.
Ja, Olof, prognoschefen på din bank, Andreas Wallström, som ju är med i ett annat par i den här podden, han hade en spaning för någon gång i våras att det kanske inte är 23 som är det jobbigaste året, 24 kanske blir värre, så han var ju tidigt på bollen här.
Det beror väl på vilken ekonomi man tittar på. Om jag får knyta an till Världsbanken igen då, så ser ju de att den amerikanska ekonomin kommer att, som då har en blygsam tillväxt i år, och faktiskt kommer att falla ytterligare 2024. Men tittar man på Europa så räknar ju de flesta med att ekonomin bottnar ut i år och sen blygsamt stiger då 2024. Och för samma gäller även för Sverige då. Så att det är lite annorlunda. Jag vill också peka på, om man tittar på de här marknadens prissättning framöver då, så både för USA och för Europas del så räknar man ju med att styrräntorna kommer toppa nu under sensommaren, början på hösten. Och därifrån ungefär 1% lägre styrränta ett år senare då. Det är liksom, för i USAs del så hamnar det någonstans runt 4,50 och runt 3% då för EU då. Det är vad som ligger inprisat just nu. Du nämnde också arbetsmarknaden förut, och det är klart att vi ser att arbetsmarknaden i såväl USA som, och inte minst i Sverige då, har klarat sig väldigt bra. Förut har vi pratat om det här begreppet labor hoarding, och jag ska inte gräva för djupt i arbetsmarknaden, det är trots allt Anna som har doktorerat i det här.
Jag vet, det var bra att du sa det, det var länge sedan vi hade det uppe.
Ja, nej, men jag
Anna brukar
att
bli så glad varje gång vi nämner det.
Vi behöver påminna om detta då och då.
Det var ju också precis alldeles nyss.
Ja. Men labor hoardingen då, det är ju liksom, man fick erfarenheter under pandemin, När man gjorde sig av med folk så var de inte så lätta att få tillbaka.
Ska bara säga labor hoarding, alltså att man hamstrar arbetskraft. Man behåller anställda som man under vissa andra omständigheter kanske hade gjort sig av med.
Precis så. Ja. Och om den här krisen då håller i sig lite längre och att det inte liksom vänder, då kan man ju få liksom en uppdämd effekt på arbetsmarknaden där man då friställer eller varslar mer människor framåt hösten. Och det är väl någonting som ekonomerna på min bank tror kommer hända då. Och vi har ju sett inom hotell, restaurang, inom detaljhandel, inom byggbranschen att det är ganska dåliga tider och det har varslats mycket. Så att det är för tidigt tror jag att liksom blåsa faran över. Och det kan komma så att säga obehagliga överraskningar fram till hösten vad det gäller arbetsmarknaden.
Ja, Anna. Du som ju då alltså, har doktorerat.
Alltså arbetsmarknaden måste man ju ägna sig heltid åt för att liksom ha smarta saker att säga. För det är det som är så roligt ja. Med arbetsmarknadsstatistik. Det är ju liksom en djungel.
Men nu ska du få hänga upp det här på den här nya indikatorn som Konjunkturinstitutet har tagit fram för just den här arbetskraftshamstringen.
Aha, de har den börjat bli sånt. Exakt den som jag inte har sett ska jag hänga upp hela
jag
mitt
kommer,
resonemang
på. Jag kommer, nej men det är intressant då. De har liksom använt två befintliga frågor i sin månatliga enkät så man kan ta den hela vägen tillbaka till 2010 och där ser man att just hamstrandet är på väldigt höga nivåer, exempelvis i byggbranschen, även i tjänstesektorn faktiskt det tydligast går upp. Och Olof var inne på det här erfarenheten från pandemin. Ja. Man hade inte personal, man stod med brallorna nere där när allting öppnade. Vi har rea på arbetskraft, kanske bidrar också, reallönerna sjunker. Och att man då också kanske ser framför sig att det blir en kort men brant. Och då för det här, det är ju dyrt och bökigt och krångligt att göra sig av med folk och återanställa folk och det är brist i en hel del sektorer och så här. Men om man nu ser att det inte bara är ett år som det liksom är dåligt utan två år som det är dåligt. Vad kommer då hända med de här som man har hamstrat så att säga? Mm. Olof var inne lite på det här.
Men... Nej men jag är helt inne på samma linje. Att jag tror också att vi kanske, det är för tidigt att ropa hej. Arbetsmarknaden laggar alltid och sen kanske möjligen lite mer nu då på grund av det här. Jag tror att det finns ett ganska stort mått av att man har sparat personal på olika sätt. Vi kan till viss del se det i medelarbetstid, alltså timmar per arbetare eller vad man ska använda för begrepp. Att det har minskat något då, det ser man även i USA. Och det skulle kunna tyda på att man liksom man har en hyfsad personalstyrka för det man utför just nu helt enkelt. Även om det är svårt att se liksom, stora effekter där. Men det rimmar ju också med den här indikatorn då, som du upplyste om. Nej, men så där, det finns ju stora risker där med att det hade kanske egentligen till viss del varit bättre att få en snabb och lite mer kraftig nedgång. Nu blir den lite mer utdragen, svår för centralbankerna att navigera i, att liksom få den här känslan. För de behöver ju få ett kvitto på att ja, realekonomin
nu bromsar
är så tydligt på väg att bromsa nu så att vi behöver inte vara lika bekymrade över inflationen. För nu faller då inflationen, men alla vet ju att det kommer ta sin lilla tid. Det går liksom inte bara från en månad till en annan så är vi nere på målet, utan det kommer vara en resa. Och då skulle man ju kunna få ytterligare information av realekonomin att ja, men den här resan, den är kassaskåpssäker. För det är klart att det kommer komma ner nu när realekonomin bromsar så mycket. Och så får man inte riktigt den där signalen. Och då kan ju hela förloppet såklart dras ut och också få större konsekvenser på arbetsmarknaden då när företagen behöver kasta in handduken och göra sig av med folk. Och så är vi tillbaka igen i kanske att det är svårt att få tag på folk igen och så vidare. Så det blir ju större svängningar när vi inte kan parera.
Okej. Okay. Olof, vinkar.
Ja, nej, jag kom en sak som jag hade noterat här också som kan bidra då till det här badkarsscenariet som du pratade om. Och det är ju faktiskt att den förväntade efterfrågan från Kina har ju varit lite en besvikelse. Vi har liksom inte sett en kinesisk efterfrågan påverka tillväxten positivt i vare sig Europa eller USA. Tvärtom, nu stimulerar man ju ekonomin i Kina. Så att, det tror jag har bidragit lite. Jag tror det fanns förväntningar på att när man drog ner på restriktionerna i Kina att det skulle få större effekter i den globala ekonomin. Och det har överraskat på nedsidan. Så det tror jag faktiskt är en av orsakerna till det här något trögare återhämtningsförloppet. Då, att vi kanske får att de här besvärliga tiderna kan hålla i sig lite längre.
Ja, bra. Tack för det. Blir något att titta på under hösten då kanske om den här poolen av uppsamlad arbetskraft eventuellt svämmar över. Då ska vi försöka, och jag betonar försöka, det är inte så lätt, men ge oss på våren. Vi har ju, podden rullar ju varannan vecka, det är ganska mycket sånt som är aktuellt där och då. Men Anna, om man försöker liksom ta ett grepp från januari till nu, vad är de viktiga grejerna för framtiden? Ja, och som sagt, bort med ogräs, brus, vad...
Ja, men
vad vill du lyfta fram
då? Jag har
ju
redan varit inne på det här med att vi hela tiden försöker hitta toppen på räntorna. Och inte bara den, utan också vad händer sen då? Ligger vi kvar på högre nivåer eller ska vi ner lägre? Hur långt ner ska vi? Ska vi tillbaka till samma nivåer som innan? Eller är vi liksom strukturellt på lite högre räntor? Det skulle jag vilja säga liksom är... Den frågan är liksom helt central för marknadsutvecklingen framåt. Så att den fortsätter vi att försöka hitta information kring.
Och ja, har liksom... Men det är fortfarande bara en stor fråga. Ja. Du har inte hittat några svar.
Ja, jag tycker vi...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Under våren har vi väl ändå närmat oss att vi tror ungefär var toppen ligger.
Ja, men, steg ett.
Ja, precis. Men kanske inte så mycket mer därefter. Ja. Det finns ju olika teorier och så vidare. Men det finns ju mycket här ändå man vill nämna. För att det är ju såklart geopolitik. Det känns ju som att vi i omgångar på marknaden lite glömmer bort att fokusera på det. Men det är ju en det känns ju som en ny världsordning på något vis är på väg att växa fram. Och det kommer vara helt centralt i ett mer långsiktigt perspektiv. Och det är såklart stora risker förknippade med det. Så det går ju liksom inte att sitta i den här miljön vi befinner oss i just nu och inte nämna just geopolitik, tänker jag. Utifrån både såklart det ekonomiska perspektivet, men också utifrån att vi befinner oss i ett liksom läge i Europa med fortsatt krig. Så det är självklart en av delarna. Och sen tänker jag kanske någon gång också låta Olof säga något. Men jag ska nämna...
Men det är inte riktigt än.
Men jag ska nämna en sak till bara, som jag tror kommer vi tar med oss. För det var ju också det här med bankstressen. Att vi liksom, det var ju en stor grej. Men det känns som att vi skakade av oss det ganska snabbt. Men det här med bankruns i den här digitala världen, det tror jag att vi kommer höra mer om. För det här är ju en risk som materialiserades, som jag tror att väldigt många inte riktigt har räknat med, att den var så stor som den var. Så det tror jag också kommer få konsekvenser. Så en liksom stor sak som ändå har materialiserats under halvåret.
Och bankrun kan vi säga, en uttagsrush, att insättare plötsligt vill ha sina pengar väldigt snabbt,
ja,
och då har banken inga pengar kvar.
Förut fick man köa fysiskt, det tog längre tid. Nu gör man det digitalt och det går
jättesnabbt.
Jag tror
du tyckte, Olof, som, det visade sig att man kunde tömma en bank på pengar på mindre än 36 timmar.
Tror ja,
du
sa, det är senast ni var här. Några klick bara på paddan så är det, har man flyttat från insättningar till penningmarknadsfonder. Det går undan.
Ja. Ja. Okej, ska Olof få säga något då?
Ja, kanske. Du var ju,
ja. Ja, men jag har ju en hel hagelsvärm av
alltså, händelser. Vi ska inte öka på bruset här nu. Tanken var att försöka
rensa lite. Det här är inget brus, det är jätteviktiga saker.
Ja, ja, men du tar ju tre, det tycker jag är bra. Det är
ja,
rimligt.
Jag ska försöka, det blir nog några fler. Men jag ska ta och hålla det snabbt i alla fall. För det första så tycker jag då, om man tittar internationellt, att vem som till slut blir republikanernas presidentkandidat kommer att vara väldigt spännande. Inte minst då med tanke på det militära stödet till Europa och Ukraina-kriget. Och det är väl snarast då Mike Pence man kanske får hoppas på, som har en lite mer stödjande inställning till det. Vad vet jag, men det kommer bli spännande. Och också så att säga, hur förändras förhållandet mellan Europa och USA och deras inställning till Kina, tror jag kommer att vara liksom någonting man måste hålla ögonen på. Tyvärr sen så är det ju liksom klimatförändringarna. Nu är vi här igen med torka och det är bränder och alltihopa. Va? Vad kan det få för påverkan på inflationen? Jag kommer ihåg 2018 när så att säga, det dröjde 6-7 månader så rasade, eller det vill säga, så drog köttpriser och annat iväg. Va? Hålla ett öga på vädret. Och sen, om man får vara lite positiv då, om man tittar på investeringsbehoven, så är det ju förknippat med klimatfrågan då, energiomställningen, massiva behov. Vi har försvarsindustrin som ska byggas upp i Europa, vi har återuppbyggnaden av Ukraina, så att det kan liksom, vad det gäller tillväxten så finns det en hel del områden att jobba på. Och för Sverige specifikt, den svaga kronan tror jag liksom kommer att vara ett tema som vi kommer att ha med oss under lång tid framöver, så vi inte kronan stärks av någon mystisk anledning. Och utveckling i byggbranschen då som både har stor påverkan på arbetsmarknaden. Och jag slänger ut en liten bubblare här. Jag tror liksom att samspelet mellan penningpolitiken och finanspolitiken kommer att vara viktigare nu än på länge. För Riksbanken behöver nog ägna sig åt inflationen. Och ska de agera så de kanske tvingas att göra, då kommer vissa utsatta grupper inom både hushåll och företag få problem. Och där ska ju då finanspolitiken hoppa in. Jag hoppas att man förbereder sig noga på Finansdepartementet inför hösten.
Ja, där har vi med oss en hel del.
Ja, men det var bra att du nämnde det där med kronan. För det var den jag kände att jag liksom inte riktigt...
Du släppte den till mig för att jag skulle ha något att säga, och det tackar jag för.
Just det.
Ah, snyggt. Ja. Samspel. Ni har
så jobbar vi.
Inte bara samspel mellan penningpolitik och finanspolitik.
Nej, utan också... även firma Manner och Hammer.
Exakt.
Just det. Bra, då går vi över till spaningarna. En sak som ni inte tog upp här, men som ju har varit lite av vårens snackis, är ju AI och effekter på alla möjliga sätt. Där tänker man sig, om man ska vara lite ekonomnördig framförallt, vad händer med produktiviteten och därmed med inflationen. Men det har pratats om det ur många perspektiv. Och du, AI nya bubblan, frågetecken jag skrivit här, Olof, för det är en korrekt rubrik på...
Ja, det var ju du som satte den rubriken. Min spaning är ju i alla fall att... ja, varför inte? Jag köper den. Jag drar mig till minnes då mitten på 90-talet när jag fick mitt första e-mail. Och när man börjar prata om World Wide Web och så vidare, va?
Allt det här. Borde vi ha varnat unga lyssnare här?
det är underbart. Ja.
Då hela det här, alltså samlingsbegreppet för allt det som skedde då, det var ju internet och IT. Man visste från början, i varje fall inte jag riktigt, jag förstod mig inte på vad som höll på att hända, och jag förstod inte vad omfånget i det här begreppet var, och osäkerheten gjorde ju liksom och de här oanade möjligheterna, det var ju väldigt upphåsat, så man såg en mängd bolag som sköt i höjden, aktiekurserna gick rakt upp, och sen vid millennieskiftet så fick vi då den här internetbubblan, allt det brast på sina håll och så vidare. Och jag kan inte hjälpa att jag liksom, jag känner igen vissa signaler med det här AI-fenomenet. Vi ser det här amerikanska FANG-indexet där techbolagen trängs, inte minst Nvidia som jag tror utgör 12% av det indexet. Men där ligger alla Alphabet och Tesla och de här stora techbolagen. Det har gått upp 70% i år och har lyft hela S&P 500. Vi ser att det smittar av sig, det här AI-fenomenet, på svenska bolag. Svenska verkstadsbolag liksom börjar dra för att de har någon koppling till AI som väldigt få egentligen vet vad det är och liksom vad det omfattar. Så min spaning är att man ska liksom ha öronen på skaft och vara lite försiktig med förhoppningarna i det här och så vidare. Det finns alltså risken att det blir väldigt upphåsat alltihopa, att det... Man kan komma och bli besviken sen. Men jag vill ju inte liksom påstå att jag vet mer om AI än någon annan. Men jag känner igen syndromet från snart 30 år sedan.
Mm. Ja. Men kan, som till exempel Hexagon. Igår nämnde något samarbete.
Ja, och Atlas Copco, ABB nämner man också i AI-kretsar. Och aktierna har handlat fantastiskt bra på slutet. Va?
Ja.
Mm.
Ja. Ja.
Men, och det man kan lägga till är väl kanske, för jag håller helt och med, det är väldigt svårt att greppa och liksom veta exakt vad ska det här betyda för affärsmodellerna och därmed vinsterna och så vidare. Men det man väl också kan ha i bakhuvudet är att man tänker att det borde lugna ner sig snabbt, men det brukar kunna hålla i sig ett tag. Kan man inte dra den slutsatsen också om man blickar tillbaka? Att alla sådana där saker som man tänker, oj, har inte det här sprungit lite långt? Det har en tendens att fortsätta ta till ändå.
Ja.
Ja.
Vi får väl se.
Ja, vi får se, vi får se. Eller som så går allting snabbare nu.
Trenden med hamburgerrestauranger som jag för 10 år sedan tänkte att nu måste väl börja lugna ner sig lite. Nu finns det en i varje hörna, men nej.
Det kommer
fler. Fortsätter att komma.
Men ja. Någon gång kanske. Du
utan förrätt. Jämförelser i övrigt är det väl bäst att lägga till där.
Ja.
Ja. Okej, okay. Ja, men den blir ju spännande att se. Anna, du var osäker in i det sista. Jag är inte helt hundra på vad det är du ska prata om.
Nej, men precis, inte jag heller. Nej, vi får se vad det blir, höll jag på att säga. Nej, men jag ska knyta an egentligen till min spaning som jag hade redan förra gången. Så det är kanske tråkigt. Tjänstesektorn. Men jag tror att
det
är nyckeln när vi blickar framåt. Det jag pratade om förra gången var att liksom det är en signal för inflationen framåt. Om man tittar på liksom till exempel tjänste-PMI i Europa så ligger det ganska högt. Det är en risk med kanske höga löneökningar att det blir ett problem för inflationen. Nu har vi inte sett att det har materialiserats just i Europa än. Sånt där tar ju lite längre tid, men det ser än så länge på inflationssidan lite positivt ut. Men vi pratade ju tidigare om den svenska inflationssiffran som ju då kom in lite som en besvikelse tycker jag idag, och just på tjänsteinflationen. Och då är det ju de här delarna som drar, och då måste man hålla tungan rätt i mun så att man säger rätt komponenter i KPI. Och då är det alltså rekreation och kultur. Och restauranger och logi, som drar ganska kraftigt uppåt då. Och då har vi ju diskuterat här i olika omgångar som jag tänkte att vi skulle knyta an till nu då. Att vad är det här? Är det bara tillfälligheter? Är det att vi har mer pengar än vad vi tror, alltså hushållen totalt sett, att liksom lägga på den här typen av varor? Vi tänker ju oss att det ska börja stramas åt hos hushållen, och det ser vi ju också i hushållens konsumtion generellt att den har ju
detaljhandeln är ingen fest direkt.
Precis, men ändå uppenbarligen så har vi kraft nog att konsumera den här typen av mer tjänstevaror då, eller det heter det ju inte. Tjänster kan man ju nöja sig med.
900 spänn för att se Tåström på Rosendal.
Bara sån grej.
Rekreation och kultur. Nej, min fru blev bjuden av en kompis.
Ja, okej. De här delarna drar ju i alla fall inflationen. Och kopplar man också till företagsundersökningen hos Riksbanken, så signalerar ju just handeln att de behöver fortsätta höja priserna. De är pressade av såklart lägre efterfrågan, säger de, men uppenbarligen tillräckligt hög för att vi ska fortsätta köpa de här tjänsterna. Men också att den svaga kronan då pressar dem i inköp på olika sätt, att de behöver höja då i mycket större utsträckning än vad industrin då nu signalerar. Så det här är ju en risk när vi blickar framåt, och det intressanta är ju att fundera på, är det här då liksom konjunkturellt, alltså är det någonting som ändå kommer gå över, eller är det så att vi i mycket större utsträckning är intresserade av att köpa de här tjänsterna? Att vi liksom har värderat om dem i vad vi är intresserade av att ha i vår konsumtionskorg helt enkelt. Och där skulle man ju kunna tänka sig, och det har vi också i omgångar pratat om här, att vi har effekter från pandemin där. Att vi vet vad det innebär att leva utan den här typen av tjänster, och vi är inte speciellt intresserade av att göra det igen. Så att vi lyfter dem helt enkelt i våran...
Passa på med när man har chansen innan nästa pandemi kommer.
Vi är inte intresserade av att skära ner på det här. Vi skär ner på annat. Så att jag tror att det är någonting att hålla ögonen på framåt. Det kommer vara intressant både här och i USA och Europa, men just nu då med fokus på svenska inflationssiffran.
Men det är två spår där då egentligen, eller två möjligheter. Antingen att vi har gjort ett någon slags strukturellt skifte, sorterat om med behovstrappan på något sätt och väljer att lägga mer av det vi har på sånt här, eller att vi har mer än,
och det skulle ju
framförallt precis Riksbanken trodde då, vilket ju skulle vara tala för ränta upp.
Och då är vi tillbaka i också den när vi har pratat om här med liksom, ska vi ligga kvar här på de här räntenivåerna eller behöver vi, kan vi liksom börja vända ner så småningom här?
Ja, Olof, vad tror du?
Jag vet ju inte heller. Jag kan bara konstatera att det lär väl visa sig så småningom att vi har liksom distribuerat om nivåerna i Maslows behovspyramid. Det är inte omöjligt med erfarenheterna från pandemin. Samtidigt så vet vi att sparkvoten var ju stigande under hela 2000-talet. Vi hade ganska schyssta löneökningar. Inflationen var låg, nominella löneökningar strax under, eller runt 3% kanske. Så det finns nog ett sparkapital att dra av. Och jag tycker också att det sätter fingret på en annan punkt. Liksom, den här krisen är ganska partiell så tillvida att den drabbar inte alla hushållen. Den drabbar de som har det värst naturligtvis. Men stora delar av hushållen mår förhållandevis väl, precis som det är näringslivet, där skulle jag vilja säga, huvuddelen ser ut och klarar sig väldigt bra, medan detaljhandel, byggbransch och några andra då sackar. Så att det är besvärligt för Riksbanken. Vem ska man liksom, vem ska man rikta penningpolitiken mot? Och det är där jag menar då att finanspolitiken, nu är kraven väldigt hårda på ett väldigt bra samspel mellan de här två, om man ska reda ut den här krisen. För Riksbanken ska inte ägna sig åt fördelningspolitik, utan det är ju framförallt liksom, prisstabilitet och inflationen i det här fallet då.
Och det är väl ändå ganska många i Sverige som drabbas, alltså på hushållen, av högre räntor. Inte alla såklart, men det sipprar in i såklart hyror. Och
ja, inflationen skulle jag vilja säga, den känner nog alla av, den tappade köpkraften, men... När jag reser runt, jag menar...
Jag tänker att många tänker att räntorna kommer komma ner sen. Så att vi är tillbaka till den grundfrågan. Om det inte är så, då blir det ett annat läge. Då behöver man börja bete sig annorlunda.
Men det är nog egentligen att prata om nya saker. Men man kan inte låta bli fascinerad över att bostadspriserna ju faktiskt har börjat stiga lite grann. Med tanke på det med reallöner och räntor. Det tänker jag måste vara just det här. Att man tänker, det är ett år som det är jobbigt, sen blir det...
Ja.
Ja, eller?
Ja, det känns som
sen är det också en åldersfråga vad man tycker är normala räntor. Nu börjar vi äntligen få normala räntor, kan jag tycka. Medan andra liksom är uppväxta med 1% ränta. Va? Så att det är liksom, det är lite varifrån man kommer ifrån, var normaliteten ligger.
Ja. Bra, med de kloka orden avslutar vi huvuddelen. Det är bara en punkt som återstår heter det, av hela våren. Anna, veckans viktigaste, vad ska man absolut inte missa den allra närmaste tiden? Jag anar vad du kommer säga.
Och det är ju jättelätt, för vi står ju inför ett oerhört intressant dygn. Först Fed ikväll, ECB imorgon.
Just det. Räntebesked från både USA
eller hur?
Och euroområdet.
Jag är inte på fel dag nu, va?
Nej,
det är
imorgon.
Bra, tack.
Ja, vi hoppas att ni hinner höra här innan Fed kommer ikväll. Men ECB imorgon eftermiddag. Och det är ju mest relevant för Riksbanken också. Så det kanske blir...
Eller
ja, men båda sakerna är superintressanta.
Superdygn.
Ja, exakt.
Ja. Toppen. Då vill jag, med de orden, superdygn, vill jag tacka alla som har lyssnat både idag och under våren. Och så vill jag tacka er två för att ni var här idag och förut också. Underbart har det varit. Nu tar vi sommarlov i makrorådet och är tillbaka i slutet av augusti. Ta hand om er.
Hej då.
Tjenare.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.